lyser det grönt. Fader i himmelen, vi tackar dig för att vi får vara inför dig denna kvällstund. Och avskilja tid inför dig, och du har lovat att du vill möta oss då vi söker dig. Tack för ditt eget ord, Herre. Tack att du kan öppna våra hjärtan genom den helige Ande. Och du kan påminna oss om dina löften, din storhet, din makt. Fader, jag ber om din närvaro. Jag tackar dig för din närvaro. Tack att vi får vara medvetna om att du är nära. Genom din ande och genom ditt ord. Faderns, Sonens och den helige Andes namn. Amen. Först vill jag bara delge några tankar om som har kommit för mig, och det är Guds storhet och Guds trofasthet. Och hur Gud håller sina löften i både stort och smått. Gud är ju historiens Gud. Men jag tänkte på, jag blev påmind igår kväll. Jag vet inte, var det någon av er som såg på kanal 10 igår kväll? Och hur de sände då ifrån Trosgnistan där uppe. Och jag kan inte låta bli utan att jag blir påmind om profetord som uttalades i Doestorp på slutet av 70-talet, kanske början av 80-talet. Att de skulle få predika evangelium via tv, och det lät ju helt ofattbart. Med tanke på att vi hade sånt monopol i Sverige med att sända när det gällde tv. Men nu kan vi sitta och se när de sänder. Och kanal 10 sänder ju hela tiden. Och det visste Gud om redan på den tiden. Han avslöjade vad han hade för tankar, vad han ville göra. Det var bara liksom en tanke så här. Att Gud, han, om vi tar vara på det profetord som han talar till oss, så går det i uppfyllelse. Och någonting som är stort och går i uppfyllelse, det är ju Israel och Israels folk. Men det går inte av sig självt, utan det är alltid ett motstånd. Så fort Israels barn hade kommit ut ifrån Egypten och gått genom Röda havet, och så mötte de Amalek som ville förgöra dem. Och den här Amalek, han var egentligen, han var barnbarn till Esau. Du kan läsa om det i Andra Mosebok 17. Du kan läsa hela den episoden där då Amalek ville förgöra dem. Men Gud gav instruktioner till Mose om hur de skulle vinna seger. Och han tog med sig Aron och Hur upp, och de skulle lyfta heliga händer. Och så länge de gjorde det, så då segrade Israel. Men när armarna sjönk, så då segrade Amalek. Men då kom Aron och Hur och hjälpte till. Det talar för att det inte är en mans att vinna seger, utan det är vi måste hjälpas åt. Sen kommer Moses svärfar i Andra Mosebok 12 och 10, kan du läsa där om. Där bekräftar han så här: lovad vare Herren som har räddat er ur Egypten och faraos hand, och som har räddat folket ifrån Egyptens hand. Nu vet jag att Herren är större än alla gudar. Det visade han när han handlade, när det handlade övermodigt mot detta folk. Så Gud var med sitt folk trots detta motstånd. Och jag tänker, vi lever i tider då det kan upplevas mycket motstånd när det gäller Gud och Guds ord och Guds verk och så vidare. Men Gud är trofast, och vi ska vara uthålliga i att hålla ut och ta fasta på Guds löften. Ungefär 1000 år senare så var det en man som hette Haman. I Esters bok, där känner vi ju till, vi som är bibelläsare. I Esters bok, 3:13, kan du få läsa om vad han fick för sig. Han fick för sig att han skulle utrota judarna. Men vi känner ju till hur Gud var med och gjorde en räddningsplan. Och det vände till att Haman själv blev drabbad av att han fick hängas upp på den här pålen. Han hade tänkt att Mordekaj skulle hänga. Så Gud kan vända det som ser ut som är motstånd, som att det blir till seger för Guds rike. I vår egen tid, bara för 100-150 år sedan, så vet jag människor som läste och studerade Bibeln som talade om att judarna, de ska få tillbaka sitt land. Och det verkade ju helt omöjligt. Men de grundade sig på att det står så i Guds ord. Att de ska få sitt land. Och 1943 uttalade en ledare i Tyskland om att när kriget höll på att vändas till tyskarnas nackdel, så uttalade han att om inte vi lyckas med att utrota judarna, så ska de i alla fall inte få något land att bo i. 1943. Det gick 5 år, så kunde de utropa att de hade ett land. Gud hade lovat det. Och det är många gånger så kanske det är allra mörkast innan Guds löften går i uppfyllelse och Guds profetior. Så var det ju för judarna under 30-talet och 40-talet där under kriget. En del menar ju på att kriget var som en täckmantel, för det huvudsyftet var att utrota judarna. Men Gud har varit med och hjälpt, och han vakar över sitt ord. Och det kommer att gå i uppfyllelse. Men det var inte självklart att de skulle få leva i fred. Vi vet hur det är där nere i Mellanöstern. Det är oroligt hela tiden. Så dagen efter att den 15 maj, dagen efter att de hade utropat sin stat Israel, så anföll ju både Egypten, Jordanien, Syrien, Irak, Saudiarabien och Jemen som angrep dem. Så det är angrepp hela tiden, men Gud vakar över sitt ord. En annan sak som man lätt kan ta till sig och se hur Gud vakar över sitt ord, det är när man ser stannar inför Jesu korsfästelse. Det är ju den absolut mest välkända avrättning genom hela världshistorien. Och den är beskriven i Guds ord långt tillbaka. Men bara några detaljer där. Vi kan läsa om det i Johannes 19. Så talas det om att när Jesus korsfäste står och de klädde av honom, så står det att hans mantel, den var vävd i ett stycke. Så att den delade de inte, utan de kastade lott om den. Och det var förutsagt i psalm 22 och 19 och 24 där, om livklädnaden. Och likadant att hans ben inte skulle sönderkrossas. Det kan vi läsa om redan i andra Mosebok 12 och 46. Och fjärde Mosebok 4 och 12. Alltså det här är ju 1500 år tidigare. Men det talas det om när de skulle slakta påskalammet och det, att det skulle ätas på ett visst sätt och att inget ben skulle sönderslås. Och i psalm 34, som är då ungefär 1000 år innan, så talas det också om att inget ben ska sönderslås. Då tänker vi så här kanske att mycket i Johannes 19 talas det om där att så och så och så skedde för att skriftens ord skulle gå i fullbordan. Och det är helt rätt. Men de här soldaterna som var där, de hade ju inte läst skriften, de romerska soldaterna. Men Gud visste innan hur det skulle gå till. Så han kunde beskriva det långt, långt innan. Och det här tycker jag styrker oss i det tro på framtiden där Gud har lovat. Jesus säger ju i ett tillfälle när han börjar undervisa om det dödas uppståndelse. Så säger han, bli inte förvånade över vad jag kommer att säga till er nu. Det döda kommer att få höra min röst. Och det kommer gå ut ur sina gravar. Jag menar, hur ska vi kunna förstå det? Det kan vi ju inte förstå med vårt förstånd. Men Gud är Gud. Han är skapare, han är uppehållare. Och han kommer att genomföra den plan han har med hela skapelsen. Gud är Gud. Och vi är människor och vi får vara i gemenskap med honom, då vi böjer oss för honom och tar emot hans, den frälsning han har berett. Soldaterna gjorde också någonting med det. När de gick förbi, de hade tagit den ena rövaren och där krossade de benen. Och så gick de förbi Jesus och till den andra. Och sen såg de att Jesus redan var död. Då stack de upp spjutet i sidan och där rann ut blod och vatten. Zakaria hade talat om att de skulle i hans tillkommelse ska se upp till honom som de har genomborrat. För Gud, när det gäller tid, så är han Herre också över tiden. Så han kunde se och tala om vad som skulle hända så långt innan genom sina profeter. Det styrker mig när jag läser Guds ord. Att få tilltro till att Gud kommer att göra det han har lovat. Sen kanske vi inte förstår allt. Alltså det kan vara svårt att ta till sig. Det kan finnas olika tolkningar på vissa saker och så här. Men Gud är Gud och han kommer att genomföra sina planer. Det var lite grann av inledningen till att vi ska ha tilltro till Gud och Guds ord. Då ska vi läsa ifrån Jeremia. Det är bara ett kort sammanhang som jag har stannat inför. Jeremia 23. Det handlar också om Guds ord. Och det är vers 20. Vers 28. Där talas det om den profet som har haft en dröm, han må berätta en dröm. Men den som har tagit emot mitt ord, han må tala mitt ord. Och sen är det just det här. Vad är halm mot säd, står det här. I 17 års översättning står. Vad har halmen med säden att göra? Och det här blev en hel predikan för mig, bara de här orden. Halmen och säden. Det var en bekant till mig som för lite sen berättade att han sa så här. Jag har varit på många möten och det är två predikningar som jag kommer ihåg. Och en av dem har du hållit, sa han. Det var väldigt uppmuntrande. Och det var väldigt kort egentligen. Men det hade betytt mycket för honom. Och så här kan det vara också. Att det här kan vara en väldigt kort beskrivning och en kort genomgång. Men det kan vara någonting som du får del av, som du kan ha nytta av. Och det är min tanke och mitt syfte. Vi som är uppväxta på landet och känner till, vi vet ju skillnaden på halm och säd. Och man skulle kunna säga att halmen kan inte bära någon frukt, men ändå så är det ju halmstråd som bär upp frukten. Så det är ju väldigt förknippat nära varandra. Men halmen, vi kan ju inte så halm. Det bär ingen frukt. Och då tänker jag så här att tänk alla organisationer som har startat med tanke på att bära frukt för Gud. Men det måste bli mer än en organisation, för organisationen i sig själv bär inte livet. Utan livet finns i det här fröet. Och det är säden som är det viktiga. När vi ser åkrarna på våren när det börjar växa, då är det ju grönt och fint och det vajar i vinden. Men vi ser inte själva livet. Vi ser inte sädeskornen. Men halmen har sin betydelse i den bemärkelsen att det bär upp det här. Och så är det också, vi behöver organisationer och vi behöver, om vi säger föreningar eller församlingar som bär upp det här livet. Men om inte det här livet får finnas, vad har då halmen för nytta? Vad har halmen att göra med säden? Jesus talar om att veteskornet, han säger inte halmen, utan kornet måste falla i jorden och dö för att det ska bära frukt. Och det är en dödsprocess i det korn som dör för att det ska ge liv. Och jag tror att varje generation, att det finns människor som måste gå igenom den processen för att föra livet vidare. Jesus säger om sig själv att han är livet. Han är sanningen och han är vägen. Han levde helt enligt Guds plan. Men alla runt omkring honom kunde inte uppfatta att han var Guds son. Att han var den han var. Och det måste, han säger så här på ett ställe. Ingen kommer till mig om inte fadern har kallat honom. Men den som kommer till honom, han får det eviga livet. För det livet är i hans son. I Kolosserbrevet så talas det om att Kolosserbrevet 2:3 så står det att i Kristus finns visdomens och kunskapens alla skatter fördolda. Men det är ju inte tänkt att de ska vara fördolda där för alltid så att säga, utan de ska ju komma oss till del då vi öppnar oss för Kristus. Och det är därför som Paulus i Efesierbrevet 1:17 beder att deras hjärtans ögon ska bli öppnas och att det ska bli en uppenbarelsens ande så att de kan få en rätt kunskap om vem Jesus är. Och det tror jag vi behöver stämma in i den bönen idag, att människor ska få en rätt kunskap om Jesus Kristus. Att han är den enda vägen till Gud. Utan honom finns inte någon väg till Gud. Jesus har ingått ett förbund med Fadern. Han är vår representant som har ingått förbundet, det nya förbundet med Fadern. Oss till godo, så att ni, när vi bejakar och tar emot den frälsning som han har vunnit åt oss, så får vi del av detta liv som finns fördolt men ändå uppenbart för den som vill ta emot det. Och därför så kan vi säga som i Kolosserbrevet 3:3 att vårt liv det blir också fördolt i Kristus, i Gud. För människor runt omkring oss, de känner inte och vet inte vem Jesus är. Och det kanske inte ser någon större skillnad på den som tror och inte tror. Så. Men det finns ett liv som Gud känner till. Han talar om, i Matteus talar han om att man ska gå in i sin kammare i det fördolda. Och man ska verka i det fördolda. Man ska ge i det fördolda och så vidare. Man ska inte göra det för att äras av människor. Jesus han talar om, jag tar inte åt mig äran av människor utan jag bara vill ära min fader och göra det. Jag ser vad min fader gör och det jag hör att han vill göra. Det här att det är så nära samband mellan halmen och säden tror jag är att vi behöver ha urskiljning idag. På det som bara är halm. Det finns så mycket som har övergått. Det har varit bra argument och bra ambitioner. Men det har övergått till att organisationen har blivit det viktiga. Och Jesus får inte komma fram på det viset som det var tänkt från början. Och det här kommer att prövas. Vi kan läsa ifrån Korinthierbrevet. Första Korinthierbrevet. Tre och elva. Vi kan läsa det från 3:11. Det handlar om hur vi bygger våra liv. Om någon annan grund kan ingen lägga än den som är lagd, Jesus Kristus. Om någon bygger på den grunden med guld, silver, dyrbara stenar eller med hö, trä, hö och halm, så ska det visa sig vad var och en har byggt. Den dagen kommer att visa det, eftersom den uppenbaras i eld och av vars och ens verk är skall elden pröva. Om det verk någon har byggt består provet, då ska han få lön. Men om hans verk bränns upp ska han gå miste om lönen. Själv ska han dock bli frälst som genom eld. Ni vet ni inte att ni är ett Guds tempel och att Guds ande bor i er? Och om någon fördärvar Guds tempel så ska Gud fördärva honom, till Guds tempel är heligt och det templet är ni. Här talar Paulus om att det kommer en prövning, en rannsakan och prövning av det verk. Och jag tänker så här att må Gud hjälpa oss var och en att vi bygger med äkta vara. När jag växte upp så använde man halmen. Man tog vara på den. Men man använde den till att strö med. Man la en fin bädd så att korna kunde sova. Skulle ha det mjukt och skönt. Jag är rädd för att många människor har somnat in med tryggheten i att ge med en organisation. Och frågar inte så mycket efter vad som är Guds vilja och hur de ska vara ledda av den helige ande idag. Utan de förtröstar på yttre ting. Precis som fariseerna och saduceerna och så vidare på sitt religiösa liv. Och det var det som var den stora skiljelinjen i Jesu verksamhet. Så var det att de ville inte komma till honom och få det liv som han hade att erbjuda. Men det är det enda som håller inför evigheten. Livet har uppenbarats genom Jesus Kristus. Vi ska läsa också ifrån Romarbrevet. Det 10:e kapitlet, det är en mycket välkänd vers. Romarbrevet 10. Där handlar det om att sända budbärare som ska förkunna evangeliet. Då talas det om ifrån den 10:e. Till med hjärtats tro blir man rättfärdig. Med munnen bekänner man och blir frälst. Skriften säger, ingen som tror på honom ska komma på skam. Det är ingen skillnad mellan jude och grek. Alla har en och samma herre och han ger sina rikedomar åt alla som åkallar honom. Till var och en som åkallar Herrens namn, han ska bli frälst. Det är ju underbara löften här. Men sen kommer frågan här. Men hur skulle de kunna åkalla den som de inte har kommit till tro på? Och hur skulle de kunna tro på den som de inte har hört? Och hur skulle de kunna höra om ingen predikade? Och hur skulle någon kunna predika om de inte blev utsända och så vidare? Men det jag har strykit under här i min bibel, det är just att hur skulle de kunna åkalla den? Det är en person alltså. Det handlar om en person. Och det är Jesus Kristus. Hur skulle de kunna komma till tro på den? Inte tro på det, utan tro på den. Och när vi förkunnar evangelium, tron kommer av predikan. När vi predikar Kristus så är Guds ande verksam och han kallar på människor. Och jag skulle önska att det skulle bli flera som skulle kunna säga så här. Ja, men jag kände Guds kallelse i samband med att vi besökte våra möten här. Guds kallande röst måste också vara verksam. Det är inte bara frågan om någon underhållning eller någonting att vi får så vis, utan det är ett Guds verk som måste till för att människor ska kunna bejaka och höra Guds röst i sina hjärtan så att de kan bejaka den frälsning Gud har att erbjuda. Många människor kan tro på det och det och så vidare. Men det handlar om att åkalla den som de har kallat på dem. Nämligen Jesus själv. Och den som kommer till honom, det har han själv sagt, honom ska han inte kasta ut. Utan de tar han emot med öppen famn. Därför att det är fullbordat. Han har gått i borgen för den frälsningen en gång för alla. Och han utropar, det är fullbordat. Eller som det säger i Norge, det är fullbrakt. Halleluja. Och det får vi vila på i detta underbara verk som han har utfört för oss. Uppenbarelseboken 7 och 10 ska vi läsa också till avslutning, tror jag. Johannes evangeliet finns det väldigt mycket om Jesu liv i förhållande till det här yttre. Han är livets bröd och han är ljuset och han är uppståndelsen och livet och så vidare. Och likadant i första Johannes så talas det om att livet har uppenbarats och det är i hans son. Den som har sonen, han har livet. Det är så förknippat med en person, nämligen Jesus Kristus. Halleluja, tack och lov. Slutfrälsning. Uppenbarelseboken 7 och 10. Så får Paulus se där. Därefter såg jag en stor skara som ingen kunde räkna. Tack och lov. Kontrollsamhället där över. Allting ska räknas idag. Men här var en skara som ingen kunde räkna. Av alla folkslag och stammar och länder och språk. De stod inför tronen och inför lammet klädda i vita kläder och med palmer i händerna. Och de ropade med hög röst, frälsningen tillhör vår Gud. Honom som sitter på tronen och lammet. Tack och lov. Frälsningen tillhör vår Gud. Det är vår Gud. Abraham, Isak och Jakobs Gud som har ordnat frälsning för människor. Ingen annan, de andra avgudarna har inte ordnat någon frälsning för människor. Utan det är Abraham, Isak och Jakobs Gud, Jesu Kristi Gud och Fader. Och honom tillhör äran i evigheternas evigheter. Och man kan säga att här, den här skaran här, då går det i uppfyllelse. Där Abraham såg då han skulle gå ut och räkna stjärnorna. Han kunde inte räkna dem. Och här var en skara som ingen kunde räkna. Vi sjöng för att vi var barn till Abraham. Och det är ju sant. Men vi är också Guds barn och Jesu Kristi syskon kan man säga. Därför att han har tagit upp oss i sin familj. I Jesu namn. Må Gud välsigna er var och en. Och se till att du får del av säden och inte bara nöjer dig med halm. Och lägger dig skönt och somnar och sover. Utan du håller dig vaken och bedjande. Och kanske får gå igenom en dödsprocess för att det ska bli liv i nästa generation. I Jesu namn. Amen. Himmelske Fader, jag tackar dig för din nåd och din trofasthet. Tack att du vakar över ditt ord. Tack att det är liv, det är kraft, det är hälsa och läkedom. Och det vill leda oss den här tiden som vi lever i. Tack att du omsluter oss med din nåd och din barmhärtighet. Du allsmäktige Fader, du skapar och uppehåller av allting. Vi får överlämna oss själva och vår omgivning, vårt land och vårt folk i dina välsignade händer. Kom över vårt land, Herre, med besökelse. Sök människor, ruva över dem med din gode heliga ande. Och drag dem in i den gemenskap som du har i beredskap för oss var och en. I Jesu mäktiga namn. Amen.